This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Lovisa Lojsan Wallin är en svensk influencer med nästan 80 000 följare på Instagram. Hon gör podcasten Måndags Vibe med Hanna Licious. Hon bloggar och driver en YouTube-kanal. Förutom influencerlivet så jobbar Lovisa heltid med ett så kallat vanligt jobb. Hon är projektinköpare på Zengan. Hon kombinerar alltså Fashion Week och byggbranschen. Lovisa samarbetar med stora varumärken som Gina Tricot, Bubble Room och Safira. För snart ett år sedan fick Lovisa sitt första barn, sonen Todd. Och hon bor i ett hus som hon och sambon totalrenoverar. Vid första anblicken så är Lojsans flöde perfekt likt många andras. Men vad vill hon förmedla? Vad finns bakom Chanel-väskor, matchande bebisa-outfits och det snygga håret? Vem är egentligen Lojsan Wallin? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl.
Gud vad bra intro, hej!
Tack!
Svinbra faktiskt.
Ja, vad kul, tack!
Tycker du fångade upp mitt liv på 2 minuter där?
Var det så?
Ja.
Men du, för det jag tänkte så här, innan alla gäster så gör jag alltid research och så här, googlar sönder mig och försöker liksom få in er i mitt system så att säga. Mm. Och så tittar jag liksom på ditt flöde och bara, ja men det här är... Alltså det är ju väldigt uppskattat och det är väldigt fint, men det är också mänskligt och så här gulligt med din son och liksom väldigt mycket sånt. Men jag bara, det är någonting med de här liksom, vad ska man säga, influencerflödet, om du förstår vad jag menar.
Jag
för att det är vissa attribut som alltid liksom förekommer, och jag själv gör ju likadant, så här, en perfekt frukost och man har fin cappuccino och sånt där. Men så här, varför har vi hamnat i det där?
Alltså... grejen med mig som jag är så här, med mina sociala medier är ju att... alltså för mig Instagram, flöde är ett helt liksom unikt. Det är det jag älskar att jobba med, för jag älskar att ta bilder. Alltså så här, jag går ju igång på det. Så att typ jag och min bestie som hon jobbar också med det här... alltså när vi ses och vi så här, men vi ska inte fota. Det slutar med att vi fotar liksom. För att vi tycker att det är så kul och skapa den här... och jag skulle inte vilja säga perfekta bilden. För att det är liksom, det får vara skavanker och så. Mm. Men det är liksom mer en inspirationsbild typ. Alltså så när jag typ posar med Todd i matchande outfits. Ja men det är ju någonting jag har sett framför mig, och så har jag sett så här, men så här ska vi göra... typ, vad utsänder den här bilden? Blir man glad av den? Liksom? Eller vad kommer man känna? Är det en cool vibe? Eller förstår du? Och på så sätt, du fattar ju ändå att det kommer, att det blir liksom ett perfekt flöde. Och att det blir så att följa trenden i en perfekt frukostbild. När den kanske egentligen inte alls varit härlig, men det är det man har förmedlat. Men därför är det ju så bra att det finns så mycket andra medier. Liksom, att jag använder ju stories jättemycket och visar liksom, typ så som jag sitter nu mitt emot dig idag. Helt osminkad. Halva håret är en tofs. Andra halvan har trillat ut. Jag är lite halvsvettig för jag promenerade hit fort. Inte matchande träningskläder och funkar absolut inte mina skor. Jag skulle aldrig lägga upp hur jag ser ut idag på mitt Instagramflöde.
Ah, men jag har inga, skillnad.
Ja, men jag har inga problem att lägga upp det på story. Så samma följare får ju se, men de får se två lite olika grejer.
Mm.
Och på något sätt så tycker jag då att då har jag gjort mitt, i alla fall, tycker jag, alltså en chans till att visa att så här, det ser inte ut som det gör på Instagram.
Mm.
Men jag, alltså så här, sen jag var liten har jag ju typ drömt om att jobba på en tidning. Och då är det ju så här snygga reportage man sätter fram. Jag älskar att sätta ihop outfits. Det är typ det roligaste som finns. Och då vill man ju inte, då vill man inte ta den. Hur kaosig den har varit. Todd kanske skriker i bakgrunden. Jag är svinsvettig. Liksom, har svettring under armarna. Och liksom typ tutten hänger ut. Alltså förstår du? Då vill man, då, det vill man ju inte visa när man har jobbat på något som man vill liksom, inspirera till.
Men jag tycker det är så intressant. För att jag pratade med också de som är dina vänner. Molly Rustas och Hanna Lichtes bland annat.
Mm.
Och vi pratade om just det här. Vi båda när de har gästat min podd. Och vi har kommit in på det här. Och det är så, för de ger ungefär samma svar. Att så här, flödet är liksom, det är väl något väldigt heligt över det. För att det är liksom så fint. Och det är ens kreativitet och allting sånt. Vilket jag verkligen kan relatera till. Men så blir jag så här. Varför har vi fastnat, för jag säger inte att jag inte har fastnat i det. Nej. Också, men bara så här, hur kommer det sig att den här bilden av vad som är ett perfekt flöde ser så likadan ut för många, förstår du? Alltså om man bara tar så här, den större frågan och så här, men vad är egentligen vi vill liksom, förstår du?
Jag förstår vad du menar.
Här, hur hamnade vi just i...
Jag tror inte att det finns något svar på den frågan.
Klart.
Nej, men jag förstår vad du menar. Varför hamnade vi just liksom på Chanels, acai bowls och palmer och
exakt.
Typ palma?
För det är ju ganska, det är ju inte så, så
men det är ju, det är just för dag. Anledningen varför man själv vill inspirera. Det är ju för man inspireras av andra.
Ja, precis.
Alltså, förmodligen så är det, alltså... Gud vad svårt att förklara, men jag tänker att min inspiration kanske kommer ifrån just de här platserna och från mina vänner och allting. Och jag tänker att eftersom att till exempel jag hänger ju mycket med Molly, Hanna, Moa och liksom det gänget. Vi är ju vänner och hänger och inspireras förmodligen ungefär av samma saker eftersom att vi är samma typ av människor. För jag tror att det går man in på ett annat kompisgäng, men då kanske man ser något helt annat i det perfekta flödet.
Mm.
Men eftersom att vi alla typ uppskattar samma saker och tycker om samma saker, kanske vi blir inspirerade av samma saker. Och då kan man uppfatta att det blir väldigt likt.
Mm.
Men det tror jag också att så här, följer man, skulle man gå in och kolla på våra flöden, ja men då ser vi ut som ett rad liksom, blonda kopior av varandra med Chanels och typ, ja men the perfect day liksom. Men jag tror att, alltså jag uppfattar det att mina följare som faktiskt är med, alltså skriver ju dagligen till mig, du vet jag pratar med dem varenda dag, de får jag inte känslan av att de tycker att jag har ett perfekt flöde.
Nej.
För de fattar typ att såhär, okej men den där frukostbilden, vi fattar ju Lojsan att typ Todd stod och drog dig i benet och att du hade kräk överallt. Men att du fick till den bilden liksom.
Mm. Men det där är också intressant, för då kan jag tänka så här, när det finns så mycket mer som man har att ge, alltså det som man ger kanske i sin podd eller i sin story eller så, men att det ändå inte får vara i flödet. Förstår? Det är
men
så
det
intressant.
Förstår, ja, men det är nog, men sen så tror jag att det handlar om olika saker som nu är det, jag skulle inte säga att det är inne, men på något sätt så har man ju, jag har ju nappat på det här för att jag gillar att skapa det här inspirationsbilden.
Mm.
Att om 5 år, då kanske det är som du... Alltså då kanske det är som man skulle vilja... Alltså den riktiga bilden. Att så här, okay,
jag menar inte heller
ut.
Att det här är fel.
Nej, utan nej, du vill bara veta grunden.
Ja, men exakt.
Men och då tänker jag att då kommer ju det vara det inspirationsmässiga. Och då kanske man makar på den trenden. Eller så kanske man inte gör det för att man inte själv inspireras av det.
Mm.
Så jag tror ju typ egentligen också bara att det är en trend.
Just det.
Nu är det ju till exempel... alltså trenden går ju typ... Josefin HJ-trenden som man kallar det. Att så här, bilderna ska vara typ tagen. Det ska vara constructions i bakgrunden.
Alltså Josefin HJ-trenden?
Ja.
Vad är det?
Men hon är en dansk influencer.
Aha.
Som tar väldigt... Du vet, det är liksom inte retuscherade bilder.
Mm.
De är tagna väldigt... alltså, vad kan man säga? Konstnärligt tagna.
Mm. Lite Lisa Olssons stuk, eller?
Nej, nej. Vänta, jag kan nästan visa dig så att du får en feeling. Det är verkligen... Alltså, det är typ... alltså, jag vet faktiskt inte hur man ska förklara det. Alla får gå in och kolla, helt enkelt.
Ja, Josefin HJ heter hon.
Ja, Josefine...
Josefine HJ.
HJ. Oj. Men alltså du ser, alltså hon lägger upp från matbutiker. Mm. Alltså det är ju fortfarande väldigt... Alltså jag tror fortfarande att det är väldigt planerat.
Mm.
Men förstår du, vad
jag
för
fattar.
Typ av bilder liksom?
Hur förklarar man det här då? Det känns som att det är väldigt i stunden. Fortfarande snyggt och ibland posigt.
Ja.
och så, men det är ju väldigt...
Och det är liksom det här grejen att det ska inte vara retuscherat, men det ska inte se stageat ut.
Exakt.
Det är kanske typ, det är väldigt stökigt i bakgrunden oftast. Det är inte de här vita fasaderna som kanske varit inne innan och fotat mot.
Ändå mer mänskligt.
Ännu mer mänskligt, och nu tror jag, alltså den trenden går ju jättestort liksom.
Men det där kan jag nästan känna blir lite värre, för att, för att hon är så jävla vacker och snygg och perfekt i... sitt naturliga.
Det
blir
jag nästan har ju strugglat så mycket med det där.
Än om man ser en person som man ser uppenbart så här har det retuscherats, lagts på filter, här står det i en perfekt position och allting är så trendigt. Så här, då förstår man någonstans att så här, det där är ju fixat och grejat. Men det hon visar är ju att hon är den naturliga skönheten som till och med tar de här så här, oförberedd och hon ser perfekt och härlig ut liksom, så då börjar gud, det är nästan värre.
Men det är det jag tror också, att det blir så här, alltså oavsett vad man gör, hur man gör det eller när man gör det, alltså så här, det kommer ge folk ångest. Alltså jag får ju ångest av Matilda Djerf, som är världens underbaraste människa, som verkligen är self love, alltså allt hon står för är perfekt. Men jag tycker ju att hon är så fin, och du vet, tänker också precis som du att så här, hon blir snygg på en bild. Och du vet, sen det är det liksom.
Vad händer i dig då?
Nej, men jag blir ju arg och är såhär, varför kan inte jag få till en bild då jag ser ut så här? Alltså du vet såhär, vad hade Matilda Djerf gjort typ när jag har tagit 1000 bilder och bara, nej. Gud, hon kommer, för jag pratar ju om henne i alla våra poddar. Hon kommer tro att jag stalkar henne. Men det är ju för mig, är ju, alltså då blir jag ju, och det är ju också så här att vi alla andra, alltså vi som jobbar med det här får ju också ångest, och du vet när vi ser andra som vi tycker gör ett bättre jobb typ.
Mm.
Jag hade kanske hellre velat vara Matilda Djerf än mig själv. Men liksom jag har inte henne att jobba med, utan jag har ju mig att jobba med. Och då är det ju liksom, det är ju mig jag ska lära mig att tycka om, hur jag ändå ser ut. Att jag kanske inte ser perfekt ut när jag är osminkad, eller du vet när jag sätter upp mitt hår får jag inte den här perfekta bullen, utan det är liksom This is me.
Men hur har det här yrket påverkat dig i liksom bilden av dig själv eller synen på dig själv? Har det stärkt eller är det dränerade?
Stärkt, jättemycket. Och det kan låta ytligt, alltså för att absolut, det handlar ju mycket om bekräftelse av typ till och med människor man inte känner. Men jag var, alltså till början innan jag började med Instagram, absolut att jag tyckte om att klä upp mig och du vet så här, fortfarande ska, alltså foto och så. Men jag brydde mig så mycket, alltså mindre. Och på något sätt så här, jag diskuterade också med Hanna att så här, hade det inte varit för blogg och Instagram, då hade jag nog inte, alltså jag hade inte klippt håret kort som jag trivs skitbra i. Jag hade inte vågat utmana mig själv eller vuxit som person och liksom försökt hitta min faktiska stil. Utan jag hade nog, alltså jag hade nog fastnat i liksom en spiral och inte känt mig, alltså ja men utvecklande. Mm. Kan man säga så? Förstår man vad jag menar eller pratar jag i gåtor?
Nej då. Men, och just där, för att om man säger så här då, vad tror, om man tittar på ert kompisgäng då, där väldigt många är jättestora influencers som är väldigt framgångsrika, har tusentals, jättemånga följare och liksom väldigt mycket perfektion i så här, betraktarens ögon, att det är väldigt snygga tjejer, väldigt så här, power och coola tjejer liksom.
Mm.
Hur, okej, fler frågor på det. Om vi har målat upp det scenariot. Här har vi ett kompisäng. Ja. Liksom, det är så. Vad tror du är den största fördomen om dig och er i det? För att man möter kanske... Om en person liksom inte känner er eller följer er på djupet, sådär som era trognaste gör.
Mm.
Vad tror du att de liksom... Vad är fördomen kring det där?
Alltså jag tror fördomen är ju typ att vi bara bryr oss om det ytliga.
Mm.
Att det ska se bra ut. Att så här, vi köper Chanels inte för att vi vill, utan för att det ser bra ut. Vi umgås med varandra för att vi ser bra ut. Och vi gör det här för att det... Alltså allt för att bygga den här fejkfasaden.
Mm.
Och det är så kul för att det är liksom många av mina nu närmsta vänner. Har ju träffat när jag jobbar i den här branschen. Det är inte så att vi hänger för att... Liksom, ja men för att vi liksom ska skapa bilder eller vad som helst. Utan det är ju för att vi tycker om att hänga med varandra.
Mm.
Så det skulle jag säga är största fördomen. Att, så här, att allt är för Instagram.
Hur märker du den fördomen då?
Ja, men man, alltså, man kan se den i olika typ skvallerbloggars kommentarsfält. Man kan få den på DM. Man kan få den i kommentarer på sina bilder. Typ har man frågestunder och typ mest podd märker jag också då att så här, fördomar när man haft sådana avsnitt att så här, ja, men då har folk frågat, typ, umgås ni bara med folk som ser ut som er? Alltså typ så.
Mm.
Och det måste ju folk förstå själva, liksom, att det är absolut inte fallet. För att det, alltså, man gör ju inte allt för Instagram. Absolut att det är ett roligt liv. Men man måste ju uppskatta det privat också, för annars funkar det ju inte.
Nej. Vad är den största skillnaden på... För om jag börjar tolka det utifrån så kan man ju... Nu är det här väldigt snävt, men som att du har två olika liv. Det här som jag sa i presentationen, att du har liksom byggbranschen och Fashion Week. Dels, vad betyder det för dig att ha de kontrasterna?
Alltså jag älskar kontraster. Det är typ det jag går igång på. Att så här, ena dagen sitta och käka havregrynsgröt och typ sätta upp så här budgetar, hur lite pengar kan leva på för att typ kunna spara undan eller bara liksom allmänt. Till att typ liksom flyga ner till Palma och käka mysig frukost och hänga på Puro Beach hela dagen. Liksom.
Mm.
Det är, alltså, jag brukar säga att kontraster är det finaste vi har i livet. Liksom. Och på samma sätt där, att också då när jag jobbade heltid, att alltså att då gå typ i den här rosa kostymen som jag kanske hade innan Fashion Week på mina byggmöten med killar och tjejer i liksom varselkläder, för att sen liksom ta på mig klackarna och promenera ner till Grand. Men det är någonting i det som gör att men jag går igång på det liksom. Det blir så här, jag får massa inspiration, jag får massa energi. För det är ju många som liksom är så här, men orkar du med två jobb? Men det är så två helt olika grejer, så att det kan vara lite så här att jobba med bara influencing, det är väldigt mycket mig. Och sen att jobba med bygg då, det blir ju något helt annat. Det blir ju liksom väldigt mycket kollegor och hela den grejen. Så att...
Vad hade hänt med dig om du inte hade haft byggbranschen och liksom bara varit influencerlivet?
Alltså, jag vet att det här inte riktigt stämmer, men jag kan tänka mig att jag, alltså för jag, ifall man bara har jobbat med influencing marketing eller liksom bara varit influencer, så tänker jag typ att man inte riktigt vet, alltså det känns dumt att säga, för jag vet hur mycket jobb det krävs att vara influencer, men det är ett annat typ av jobb. Jag tror inte man jag skulle inte riktigt ha koll på att folk kan kräva saker av en annan. Jag tror jag skulle vara lite mer bortskämd, kort sagt.
På vilket sätt?
Ja, men på att, så här, att förstå innebörden av deadlines, förstå att andra människor typ räknar med dig. Jag har lärt mig massa viktigt med typ kollegor och hela den biten, och att, så här, att du måste jobba väldigt hårt. Nu gör många av mina vänner det, även om de kanske bara jobbat med att vara liksom influencer. Men jag tror, men jag hade nog varit bortskämd liksom. Och typ kanske tänkte att jag var liksom the star, istället för att tänka så här, alla jag jobbar med, så är det väldigt viktigt för mig att vi alla är på samma nivå. Att så här, det är ett företag jag jobbar med, men vi ska ju få det här att funka. Och alla som jobbar bakom kampanjen är ju också stjärnor, för att det är ju de som liksom ser till att allt går som det ska och att när det här kommer ut så funkar kampanjen liksom. Att den...
Ja, precis. Och kanske att man, för att man har ju en frihet i det här yrket som är ganska få förunnad. Både i att välja att det kommer in jobb hela tiden, eller uppdrag, eller samarbetsförfrågningar, till att styra sin egen tid, eller att ha väldigt roliga arbetsuppgifter som att typ gå och äta en lyxig frukost.
Ja, men typ. Det är ju verkligen, nej men, och grejen att det där är också någonting som verkligen människor kan, alltså man, jag tror man romantiserar lite det, och jag tror att jag skulle också gjort det om inte jag själv jobbade med det, men att så här, absolut att alla de här lyxiga eventsen ser jättetrevligt ut och gå och dricka typ bubbel, men det kan ju också vara så här, man har haft en skitdag, allt man vill göra är gå hem, men man kan inte riktigt göra det. Alltså ens jobb är att socialisera, att träffa andra människor, och liksom typ, och istället för att åka på en resa och bara njuta liksom, så kanske du måste åka på en resa och jobba. Och då betyder det att du istället för liksom ligga i bikini och göra det du vill göra, så måste du kanske typ lägga ut bilder, retuschera bilder. Det är mycket att göra. Vi är oftast flera influencers på resan, så om alla ska fota, det blir en stress i sig. Så att man, alltså det är absolut, jag klagar absolut inte, för att det är så trevliga arbetsuppgifter man har, men de är ju inte det är inte alltid man uppskattar dem. Och det är därför det är så här, som typ kontraster i livet, att så här, då är det trevligt att gå tillbaka till att typ vara hemma i mjukisbyxor och vara mammaledig typ. Så att, det får man ju tänka på. Men det har ju du säkert också koll på.
Ja, men gud. Men jag tänker så här, med, när man är som betraktare. För jag tycker att jag alltid tar upp det här. För att jag tycker det är så otroligt viktigt. Att även om vi har haft sociala medier nu ganska länge. Och vi har pratat om att så här, det man lägger upp är inte hela livet. Det är valda liksom, scener man får se, eller det är valda bitar av livet. Så, här, så upplever jag ändå att vi behöver prata om det hela tiden, hela tiden. Igen och igen, för att påminna.
Och sen också, så här, jag märker, alltså folk undrar ju fortfarande liksom, ens livsstil och tänker ju att det är på ett visst sätt. Så ibland känns det som att man måste försvara sig. Fast man förstår att de kanske bara är förfrågande. Men det finns ju mycket fördomar med yrket. Och det är därför jag tycker det är viktigt, som du säger, att vi kanske måste visa då mer att så här, det är inte det här perfekta flödet. Bakom den här bilden kanske det är 1000 bilder, svett och tårar. Även om man inte tror det. Liksom. Mm. Men och att man måste visa att det faktiskt också är hårt jobb. För att, alltså, det kan ju också stöta på så många som är så här... Ja, men jag vill bli influencer. Men de förstår ju inte att det är, så här, det är jobb varje dag. Beroende på vad du har för... Vad ditt syfte är. Men för mig är det ju jobb typ... flera timmar om dagen. Varje dag. Och typ inte... Alltså jag tror jag har tagit kanske... totalt... 5-6 dagars semester. Liksom. Mm. Som jag kanske inte alls... Alltså totalt som jag inte gått in på blogg eller Instagram. Under hela det här året.
Mm. Hur känner du för det?
För mig gör det inte så mycket just nu. Och jag är liksom... jag känner att jag håller på att bygga upp mitt varumärke. Om några år så kanske inte jag kommer lägga lika mycket tid på det. Och det kanske kommer komma mer naturligt. Men jag känner ändå att jag har inte jobbat med det här så länge. Så på samma sätt som på ett vanligt jobb... eller vanligt, men... Ja, så lägger man ju mer tid när man liksom håller på att jobba sig upp eller lära sig i början tills när man liksom är i den, alltså, zonen man vill vara.
Mm.
Så att för mig gör det inte så mycket nu. Och jag får ju, jag är ju lyxen att kunna typ ta med mig Todd på jobb och lite sådär. Så att, men hade jag inte typ kunnat göra det, då hade jag nog tänkt till lite.
Tycker du att det är enbart lyxigt att ha med honom på jobb och så?
Nej.
Nej. För alltså visst pratas ofta på det. Jag har gjort exakt samma grej. Jag har en dotter som är 2 och har ju också tagit med henne överallt hela första året och allting.
Det är lyxen mot en samvete, men inte alltid mot en själv.
Liksom. Nej, exakt. Och det kostar på. Men jag tycker att man har kommit in i någon slags... Så här, att det pratas om att så här, det är fantastiskt att man kan kombinera mamma och bebis och karriär. Och det går så bra. Jo, fast det är fan inte gratis.
Nej, men jag känner så här, jag hade nu för någon vecka sedan så hade jag 2 veckor väldigt mycket att göra. Alltså då lämnade jag bort honom varje dag, alltså typ måndag till fredag. Och det var ju efter de 2 veckorna som jag sa, nej men nu vill inte jag boka in mer jobb. Jag måste börja tacka nej till events, börja tacka nej till allt som tar tid från min son. Och istället så här typ allt det man tackar ja till som man känner så här, men det här ger mig något. Då blir det snarare att så här, okej, men får jag ta med honom? Och sen så vet jag ska ju på hela den här veckan är fylld med events. Och jag är liksom förmodligen när podden släpps på ett lunchevent och ska försöka liksom få ply på honom.
Men han är med dig då?
Han är med mig då. Jag skulle säga 50-50. Ibland är det ju extremt mysigt att ha med och ibland så känner man så här kallsvettig, allt liksom bara går åt skit och liksom jobbigt.
Mm.
Men jag håller ändå fast vid att det är en liten lyx. Men jag kanske inte alltid njuter av den.
Och det kanske är också beroende på vilken ålder bebisen är framförallt. Ja. I början när de sover...
Nej men alltså då var det lyxigt. Nej men då sov han ju 3 timmar. Du vet, jag kunde ju käka frukost, jag hann fota, jag hann göra allt.
Ja.
Jag skulle säga nu har han 10 månader. Och det här är den alltså, absolut bästa tiden för mig. Men absolut värsta för att ta med honom på saker.
Ja.
Han är en egen vilja nu liksom. Han är inte bara...
kan man inte kompromissa med.
Nej.
Men jag läste i ett gammalt blogginlägg där du berättade lite mer om ditt vanliga jobb. Vi får kalla det då.
Ja, fast det känns jättefel konstigt, att säga det. Men jag säger också vanliga jobb. För det är ändå, det är ju mer det 8-17 liksom,
som man diskuterar. Ja, exakt. Ditt vanliga jobb.
Ja.
Och där så skrev du så här, du ser... nu citerar jag inte 100% rakt av, men att du skrev att så här, du ser din framtid där på ett annat sätt än vad du gör med influenceryrket.
Ja.
Hur kommer det sig att du känner att där är framtiden?
Alltså jag tror att jag dock har ändrat lite uppfattning kring hela det, för att jag har kommit längre i mitt tänk också gällande sociala medier och vad man faktiskt kan bygga. Men orsaken varför, alltså jag vet inte riktigt hur man ska förklara det, men jag brinner ju för företaget och jag har varit med sedan början. Och då kan man liksom verkligen se sig själv i andra positioner och man kan se sig själv växa. Jag tycker det är jättesvårt att göra det när man är själv. För att det är så här, det jag jobbar med på sidan av då, det är ju bara jag som bygger och det är jag som projektleder och det är liksom, det är väldigt mycket mig och jag som ska ha tid att titta hur tar jag mig framåt. Så på så sätt tycker jag att det är så mycket svårare att se. Sen är jag ju ett mål, men jag är ju lättare att se mig själv någonstans på sängen än vad jag har lätt att se hur ska jag bygga upp mitt varumärke här.
Vad har du för mål?
Alltså med sociala medier. Alltså för det första vill jag ju skapa något eget och är lite på gång. Men jag vill egentligen, alltså så här, det låter, jag vet inte riktigt hur man ska säga, men jag vill växa jättemycket.
Inte ursäkta
dig. Nej, men jag vill att man ska förklara på ett bra sätt så att det faktiskt låter. Men så här, jag vill växa otroligt mycket. Och jag vill liksom riktigt, alltså så här, jag har hittat min nisch tycker jag. Men jag vill kanske hitta den lite mer. Och i takt med det då kanske jobba på det här varumärket som är tanken att bygga. För att jag vill nog att, alltså jag vill i slutändan att mina sociala medier ska alltid vara mina sociala medier. Men det är inte det kanske som jag är prio livnär mig på.
Mm.
Utan det är det som jag uppdaterar för att det är kul. För det är ändå en viss press att, jag älskar alla de samarbetspartners jag har och allting. Men det är alltid en viss press att man ska hitta vilka man ska samarbeta med och att det ska klaffa och du vet så här. Så att det är väl det målet jag har och typ anställa. Ha personer som faktiskt jobbar aktivt med att göra mitt liv lättare så att jag kanske kan ta mer tid till familj och resa och så.
Beskriv den nischen som du känner att du har och har hittat men att du vill liksom lite utveckla.
Jag skulle ju säga, alltså så här, om jag beskriver mitt Instagram-konto, för det är nästan nischen som, för då kollar jag alltid på mitt flöde och då är jag så här, okej, men det är inte perfekt för det är absolut rörigt, men det är inspiration, men personligt och mycket mode. Och det är liksom de, alltså jag vill att när man ska gå in och att man hittar mig, då är det liksom verkligen så här att jag vill att man ska se på bilden att det är jag som har tagit. Lite så.
Inte en fotograf?
Nej, precis. Nej, men att det är jag, alltså det är min stil på fotorna. Typ som jag pratade om den här Josefin HJ-trenden.
Just det.
Att så här, då kan man se folk ta efter någonting som kanske, nu vet jag inte om hon var först med att skapa det, utan hon kanske har en annan inspirationsbild. Men att man på något sätt ska så här, ja, men se den här bilden och säga, ja men det här känns som en Lojsan bild typ.
Mm. Vad postar du inte på sociala medier? Vi pratar lite om det, men sen finns det någonting som säger det här är helt otänkbart?
Ja, alltså jag skulle typ inte posta någonting som jag inte riktigt tänkt, alltså så här planerat. Jag är lite kontrollfreak också, så att det är ju en sak i sig. Men absolut att jag kan ta en spontan bild. Men har jag liksom egentligen ingen mindset till kring hur jag vill ta en bild, då blir det typ oftast inget. Utan jag planerar ju att så här, okej, men den här outfiten kommer funka, vart ska jag fota den? Och sen att jag fotar den i, typ ska jag sitta och dricka en kaffe? Ska jag gå med en tidning? Alltså så här, jag planerar på så vis. Så att jag skulle ju typ kanske inte lägga upp nu en selfie när vi sitter i den här studion.
För att det inte är planerat?
Det är inte planerat och det är ingenting som jag kanske själv skulle bli inspirerad av.
Just det.
För det jag lägger upp är saker som jag tycker är inspiration typ.
Vad intressant, för då är det ändå, för någon som tittar då kanske det är så här, wow, tänk att få sitta i en poddstudio. Eller tänk att få vara, så här, hur funkar det? Det var ju spännande. Det är så roligt att man har så olika referensramar.
Ja men gud, och det är så här, jag tänkte på det senast nu. För i helgen var vi på en stor brunch som ett varumärke hade. De hade en 15-årsfest. Och då var det så här, det är ju självklart egentligen att man ska lägga upp något. Men eftersom att jag hade liksom inte planerat hur, jag visste inte hur det skulle se ut där. Och jag visste inte riktigt hur jag liksom skulle se ut matchande till det. Tog bilden, men jag är så här, men det här är ingenting jag kan lägga upp. För jag känner liksom inte att det var inte planerat för mig. Och det var inte inspiration på så sätt. Så det är väldigt kul. Men det är ju också så här hur man funkar som person.
Och hur påverkar ditt kontrollbehov dig i livet?
Jättemycket. Alltså jag har ju verkligen, men jag jobbar ju med det varje dag. Och jag har en pojkvän som har ADHD och absolut inte går att kontrollera. Så att han har ju fått mig att verkligen liksom börja acceptera läget, om man säger så. Men det är väldigt mycket, alltså så här, jag gör saker kanske som jag inte har lust med att göra. Bara för att jag måste typ. Att så här, jag kommer hem, jag är kanske helt slut och jag har jobbat från 6 på morgonen och klockan kanske är 9. Men jag ser typ att det är oreda i hemma liksom. Ja men då måste jag fixa det. Även om jag vet att jag kan fixa det imorgon. Det blir snarare att jag gör saker och jag gör dumma tider. Att det är så här, det blir, jag gör inte det som blir bäst i hela situationen. För jag blir så alltså jag ser bara problemet. Istället för att då vara så här, men vet ni, jag har mycket bättre energi imorgon. Jag kommer göra det här då. Så ser jag att jag måste göra det nu. Och för så är, alltså, jag vet inte hur många månader jag har sett mig och ska jobba med något. Och så är jag så här, men jag äter ju inte förrän alltså jag är klar typ. För då ska jag sätta mig ner och njuta. För att för mig är det så här, mat är njutning. Och då kan jag inte göra det stressat. Och då kan det ju liksom helt plötsligt vara klockan 4 och så är jag ascranky och så har inte jag lyckats äta på en hel dag och är asarg. Och då är det liksom att jag måste så här släppa kontrollen och kanske kunna njuta av en lunch och sen fortsätta. Men det går liksom inte.
Bro, det går inte. Alltså om du har bestämt att nu ska jag jobba och bli klar och sen så tar det till klockan 4 innan du är klar, då kan inte du pausa för att äta en snabb frukost.
Nej men det är jättemycket som min pojkvän är så här, du vet, jag är mitt upp, eller typ det kan vara städa. Jag ska städa hela huset och så har jag städat av våningen. Och han är så här, men ska vi dra iväg och käka frukost? Och jag är så här, nej. Nej men alltså det går inte att avbryta. Så det är ju också så här, och det kan ju vara annat också. Så här, men kan vi inte bara åka och hitta på något i lördag, jättebra väder? Jag är så här, men jag måste bli klar. Just för att jag liksom, ja men jag har tänkt att det ska gå till på ett visst sätt. Och då ska det gå till så liksom. Ändrar man mina planer så, alltså det blir helt svart typ.
Men och vad, när börjar du känna eller märka att det här var en grej för dig eller att det här var i dig?
Men grejen är att jag tror att det här har funnits jättelänge. Jag vet, jag gick ju till psykolog när jag var liten. För att varje gång jag kom hem från skolan, istället för att typ ta med vänner och leka med, så rev jag ut min garderob och vek om allt i färg. Alltså du vet, varenda dag typ. Och till slut min mamma bara, men hon har ju problem. Så jag gick till en psykolog. Men jag kommer liksom inte riktigt ihåg så mycket av det här, utan jag har fått det liksom återberättat. Men sen så tror jag liksom, det har alltid varit i mig så långt jag kan minnas. Alltså mamma skickade någon anteckning från när jag var liten. Där man skrev så här, du vet, jag vet inte om det var i förskolan, men ja, inte förskolan, men lite äldre. Vad man gillade att göra och lite så. Och då skulle jag liksom punkta det jag tyckte om var roligast. Och då var det så här, planera, typ, och någonting, städa. Och så efter det kom typ så här, rida, rita. Så det är ju länge funnits där liksom.
Har dina föräldrar någon teori om var det kommer ifrån?
Alltså jag har ju en känsla att det kommer lite från min mamma. För att hon är ju, alltså hon är ju likadan också så här, att vi är på samma sätt där. Tappar man bort något och letar man tills man hittar det. Så att lite från mamma. Men de är inte lika grova liksom. Så att det här är någonting jag tror jag liksom också ja men någonting som jag typ kanske tyckt är tryggt liksom. I att så här, planera och strukturera.
För du sa att det blir svart om det ändras. Vad händer? Alltså om...
Men jag kan ändra, för då vet jag om planerna. Men ändra någon annan, då blir jag så här... Nej men jag blir arg. Jag kan nästan typ, nästintill förstöra lite för mig själv. Att det är så här, ja men nu är det skit, då skiter jag det här med. Bara så att jag bygger typ på min ångest liksom. Så att, ja men jag blir arg liksom. Allt skiter sig.
Destruktivt.
Ja, jättedestruktivt. Alltså, ja...
Och också, är det så här prestation i det?
Inte så mycket prestation, utan det är mer att så här... Nej, typ inte alls skulle jag säga. Och det är också jag som person, att jag är väldigt slarvig. Och så länge det liksom blir gjort så skiter jag lite i så här, hur bra det är. Det kan vara lite stavfel och ja. Jag gillar liksom att vara produktiv över att det ska vara noggrant. Så att det är liksom, och så då känner jag inte att det är så här att det ska vara att jag känner att jag måste prestera på ett visst sätt, utan det är bara att det ska liksom vara på ett visst sätt och det ska, jag ska ha liksom full kontroll över läget typ.
För att det blir den här tryggheten som du sa.
Ja men jag tror att det är något sånt. Det är så här, alltså jag har svårt att sätta fingret på vad det är jag tycker är så just behagligt med att typ göra klart. Men det är väl också det här med att så här, jag älskar ju listor liksom, och känner ju så här, så fort jag så här kan bocka för något, då får jag liksom så här riktig...
Som en bekräftelse.
Ja, men jättebekräftelse. Och liksom, ja men det är det liksom som jag... Ja, men jag ger mig själv beröm då liksom. Så att då kan jag tänka mig att också så här, när jag typ ska städa hela huset, ja men då, när jag har gjort det, ja men då ger jag ju mig beröm i form av att typ så här, men då kan jag få göra det här.
Men då är det ändå en form av prestation.
Ja, det kanske är det.
Alltså för det, om du... Nu bara hobbyanalyserar jag här. Men alltså det blir så här, du ska städa hela huset. Först när du har genomfört det här som du har bestämt att du
ska göra. Då får jag ett pris liksom.
Ja, och då är det en prestation.
Ja, det är precis sant. Jag tänker, för mig är prestation, men jag är ju dyslexi och allt där till. Då är ju det att man ska prestera, alltså man ska göra någonting bra. Typ. Ja, men typ, om man ska prestera bra typ. Att jag är så här, okej, men det här måste göras fläckfritt. Men att jag har ju mer så här, jag ska städa huset. Jag ska bara städa huset. Alltså jag ska genomföra det. Sen liksom hur slarvigt jag gör. Det är skitsamma liksom. Gud, det är verkligen två. Men Ja, gud, jag brukar inte prata om det så mycket, kommer jag att tänka på nu.
Men det är jätteintressant, känns det okej?
Ja, gud ja.
För det är jätteintressant.
Nej, men det bara kom upp på mig nu, att jag brukar ju säga att jag har kontrollbehov, men aldrig liksom riktigt på hur sjuk eller konstig nivå det är liksom.
Men tycker du själv att det är på en sjuk nivå som du precis sa? Är
det liksom... Alltså det har varit så mycket sjukare. Alltså det är såhär, det kan ju vara allt från min pojkvän säger jag är hemma om en timme och sen är han hemma om en och en halv timme och du vet, alltså såhär topplocket går och jag blir såhär, vad fan, nu kan han ändå gå ut och vara borta flera timmar till och jag är såhär, jag blir typ lite arg. Så jag, det har hänt mycket, så att jag tycker att det var värre förut. Men ja, alltså ibland så kan man ju, alltså jag vill egentligen bara ibland kunna avsluta något mitt i. Men jag kan inte göra det. För att då börjar jag liksom må dåligt. Så att på så sätt tycker jag att det är sjukt. För man ska ju kunna så här, om jag typ städar och blir hungrig, ska jag ju kunna gå och äta. Medan för mig ser ju jag det som en, alltså, ja, men typ en belöning. Och att jag inte får, alltså jag vill inte, när jag typ sätter mig ner, då vill inte jag ha någonting stressat efter. Jag tror att det är det också. Det är typ som när man kommer hem. Då vill jag gärna oftast duscha, städa, sminka av mig, jobba klart innan jag får äta middag. Vilket jävlar också blir, ja, men vilket också blir så att man, nu kommer ju det aldrig gå när jag har barn. Och det är inte alltid det blir så, men det är ju liksom mitt drömscenario. För när jag lägger mig eller sätter mig i soffan typ och käkar eller vi ska sitta vid bordet, då vill jag liksom, om vi inte har middagsgäster det vill säga, men det är bara jag och min pojkvän, då vill jag liksom att så här, allt ska vara klart. Vi kan sitta här hur länge vi vill, vi har inga måsten typ. Helst har städat undan efter så att, alltså så här, så att vi har bara våra tallrikar och stoppar in diskmaskinen. Liksom.
Gud vad intressant. Och vad jobbigt låter det också.
Det är nog jobbigt, men jag, alltså så här, jag, det känns ju ändå som jag levt med det. Så att på något sätt så är det liksom en del av min vardag. Och sen är det så här, jag vet inte om... Alltså, jag tycker väl att det kan vara sjukt ibland. Men jag tror inte, alltså, så här, jag tror inte när man pratar med folk i min närhet verkar det inte riktigt som att kanske...
Men vet de att det märks här då? Eller liksom vet de...
Här... Jag tror min familj och Buster och Busters familj, Buster är alltså min pojkvän där, de vet nog. De har nog koll på liksom, hur jag funkar. Men jag tror inte alltid det upplevs heller... Nej, jag tror inte att alla mina vänner vet liksom precis hur det är. Men också för att man kanske inte hänger på just de ställena. Att det är så här, hemma... Ja, men har man varit med mig mycket hemma, då vet man att jag kan bli på dåligt humör om det är stökigt och jag typ inte hinner liksom så här strukturera upp hur det är. Men har man inte varit hemma hos mig så mycket, då har man inte koll. För det är mest hemmet som är det kontrollerande.
Inte ut, liksom, ute...
Nej.
På jobbet? Alltså,
Men på jobbet gillar jag koll, men det har jag liksom alltid. Och att det är ju också så att jag jobbar ju och sen, ja, men sen får jag äta eller så kan jag, där, men när jag väl är ute liksom på, alltså uppdrag eller vad man kan säga, typ på events eller liksom att jag sitter någonstans och jobbar, då blir det lättare, för då kan jag ju typ beställa något medan jag jobbar. Då har jag inte det här att jag ska typ slappna av efter. Så det är typ mest hemma fokuserat.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Du sa att du var sjukare förr.
Mm.
Förlåt, alltså det är inte
jag. Ja, men det var jag som sitter
här. Vad är liksom, finns det något som var så här, när du känner så här, men gud, det här var för sjukt. Det här är inte ens okej för mig, eller det här var jobbigt.
Nej, det är ju typ bara mest, nej, jag vet ju också att jag är så himla styrd av mat, att så här, får inte jag äta så blir jag alltså ett monster. Och jag vet också att då så här, ställer jag till det för mig själv.
Mm.
Så att det enda som jag kan komma på som är så här, alltså som man bara, men gud, skärp dig, väx upp. Det är ju när jag typ blir insyltad i något och inte lägger ifrån förrän jag vet att nu är jag klar, nu kan jag slappna av. Nu får jag äta, typ. Nu får jag lägga mig i soffan, chilla.
Mm.
Det är ju det, för det förstör ju bara och det gör det liksom värre.
Så konst, eller så här, konstigt ska jag inte säga, men så här, som du säger, taskigt mot sig själv. Att så här, maten just som gör också att man så här, producerar bättre eller blir effektivare, tänker klarare. Att den blir liksom det som får hålla sig undan.
Ja, och nu är det så här, absolut, ibland kan jag alltså göra det till något mysigt att jag kan äta medans, alltså typ att jag kanske skickar iväg några mejl på morgonen, typ nu när Todd sover, för då måste jag ju verkligen effektivisera. Men det är också typ när jag är stressad, vilket är rätt ofta, det är då jag också blir så här, ja men det är typ som att jag ska så här destruktivt, jag ska förstöra lite mer för mig själv liksom.
Varför gör det då?
Nej, men jag har ingen aning. Alltså, men det där är så här, alltså jag är bara van att jag funkar så som person, att men det är också kul för att mina, alltså när jag pratat till exempel med Hanna, Hanna Licious, och då är hon så här, hon bara, för mig är du världens mest positiva människa som typ aldrig ser ett problem utan bara lösningar. Men när jag och min pojkvän är med henne, då är jag så här, alltså när vi diskuterar det, då ser jag ju mig som personen som så fort det blir ett problem, då stängs det liksom. Alltså så fort jag stöter på ett hinder, då blir det liksom svart. Så att man kanske är, i och för sig med Hanna är ju också bästa versionen av mig själv, men jag menar inte att jag inte är det med Buster, men det är den personen jag skulle säga att jag överlag, alltså det är så jag fungerar. Men
vilket av det?
Alltså att det stänger sig när jag dyker på ett problem.
Mm.
Att då,
men vad är det då, för att du och Hanna är väldigt nära,
ja,
och ändå så uppfattar hon dig då helt tvärtom.
Men jag tror att hon förstår nog också när hon typ är, nu har hon bott hos mig några dagar och lite så, då märker ju hon att så här, för det första hur jag blir när jag inte äter och för det andra hur jag blir när det är stökigt runt omkring mig typ.
Mm.
Så att på så sätt fattar hon, och det är väl också, men då kanske det också är när hon väl är hemma hos mig. Som jag gick in på tidigare, att så här, men när vi är typ utomlands eller så, då försöker man liksom se det positiva.
Just det.
Men sen kan det också vara, för jag upptäckte att, eller så här, det här är en egen teori, men att det är, vi säger att man stöter på ett problem och man är två personer, att då är det oftast någon som tar en roll och någon som tar den andra rollen.
Mm.
Och i till exempel mitt förhållande, så Buster, alltså han ser aldrig ett problem, utan det är bara möjligheter. Och då kanske man tar på sig den rollen, alltså lite självmant på något sätt. För att så här, också typ, men ja, jag vet inte riktigt, det blir så luddigt. Men det är ju så fort jag stöter på ett problem och jag typ, alltså så här, ja men då kan det bli att jag så här, gör ett val som gör att så här, det kommer bli svårare istället för lättare.
Mm.
Typ för att man bara vill göra det värre. Men ja, jag har ingen aning.
Värre för dig själv igen.
Värre för mig själv igen.
Du återkommer till det hela tiden.
Ja, gör det värre för dig själv, men jag vet inte varför.
Alltså, självkänsla.
Nej, men den är jättebra. Skulle
nej.
Jag säga. Jo, men jo.
Alltså, jo, jag vill alltså gärna det. Men baserat på det du berättar. Så, men så här. Okej, berätta. Varför är det bra då?
Nej, men alltså,
jag vill verkligen att du ska ha en bra självkänsla.
Ja, den grejen att, alltså, så här, jag, först, skillnaden mellan självkänsla och självförtroende. Det är ju två helt olika grejer. Men jag blandar alltid ihop dem. Självförtroende är ju, alltså hur man ser sig själv som person, eller hur? Nej?
Nej.
Är det självkänsla?
Okej, jag är ingen expert. Men självkänsla är för den du är och självförtroende för det du gör.
Okej. Nej, alltså så här, jag skulle nog inte säga att det är något fel på min självkänsla. För jag har, alltså så här, jag tycker oftast, men jag tycker att jag är skitbra. Alltså jag tycker att jag jobbar hårt, jag tycker att jag är rolig, jag skiter i ifall, alltså om folk typ kommenterar min svenska eller liksom lite så. Utan,
men allt det där är ju saker som du gör, inte det du är. Att du jobbar hårt, att du är rolig, eller att du skriver och sådär. Det är ju inte den du är, det är ju saker du gör.
Men vem är jag? Jag bara, men när jag går härifrån, jag bara, vem är jag? Vad gör jag?
Åh gud, förlåt.
Men det är jättebra, jag tycker det är jätteintressant.
Ja, men vad bra.
Men gud, dina lyssnare kommer tycka att jag är så rörig.
Nej, jag vet vad, jag tänker att det här är otroligt otroligt relaterbart. Och också viktigt att prata om, för att som du säger, så här, dels självkänslan, självförtroende, det är inte superlätt att hålla koll på det.
Nej.
Och bara ibland att prata med någon, vi känner inte varandra. Nej. Så, vi har träffats några gånger via jobbet, men att prata med en främling gör ju också att man så här, vänta nu, det där du säger, då kan jag bara spegla det du säger.
Nej, men jag är så här, jag är jättedålig på att formulera saker, men
nej, det tycker jag verkligen inte.
Tycker du inte? Nej, men för just när jag inte har, alltså, så här, jag tycker det att jag måste liksom planera. Men nu kommer vi in på ett spår som jag faktiskt aldrig liksom riktigt pratat om.
Mm.
Men alltså, jag tycker, alltså, så här, för jag är ändå så här, jag tvivlar ju aldrig på mig själv eller hur jag... Okej, men självkänsla, vi säger så här då, i en situation man har kanske varit ute. Är det inte, alltså om man har dålig självkänsla, då kanske man ifrågasätter hur man har betett sig. Eller vad man kan inte, för det brukar jag så här se att... alltså.
Bra fråga. Jag är som sagt inte expert, så att jag är ju inte psykolog eller någonting sånt.
Nej, men det är alltid kul att bolla. Ja. För mig är ju då självkänsla till exempel är att man kanske typ, inte bakisångest för det är ju alla, men att när man har varit i situationer så frågar man sig själv att varför gjorde jag sådär?
Mm.
Varför betedde jag mig på det viset? Oj, skämde jag ut mig? Gud, jag kanske inte borde ha sagt det där.
Mm.
Medan jag känner att jag typ, alltså jag skäms aldrig för den jag är. Och att jag vet att jag kan, alltså att...
Du litar på din förmåga.
Jag litar på min förmåga. Mm. Och att så här, ja, men jag pratar inte kanske korrekt, men folk fattar vad jag menar. Jag kanske inte är den mest ödmjuka. Jag har skitsvårt att sätta mig in i andras situationer. Men jag är ju fortfarande väl, alltså jag tycker fortfarande att jag är en väldigt fin person.
Mm.
Men det kanske också är självförtroende, jag vet inte. Jag måste fan prata
men
med någon.
Men jag tror, om jag har förstått det rätt, så är det också att man kan ha olika, alltså självkänsla och självförtroende är inte statiskt. Så du har inte en självkänsla för
hela, flera.
Ja, för alltså du kan ha ett bra självförtroende på jobbet, men att du har dåligt självförtroende hemma i din relation. Eller, något, eller att du har en bra, stark självkänsla i... ett område. Så jag tror också att det är inte bara en som är statisk, utan det kan vara lite levande.
Men det här är ju orsaken. Alltså, vi har ju alltid egentligen velat gå till psykolog. Det är ju bara att det är, alltså, det är så dyrt liksom.
Ja.
Men för det finns ju så mycket som man undrar att, så här, varför reagerar jag så här?
Mm.
Och det här är ju en av orsakerna varför man faktiskt, alltså, verkligen ska gå.
Mm.
Alltså, jag kanske ska boka in en tid typ
nu. Jag rekommenderar det verkligen. Ja. Jag har gått och
du har gjort det. Allt. Vet du vad jag är rädd för? Det som jag har tänkt, att det är bara att de, alltså, de, som att det är någon så här hjärnskrinklar liksom. De kommer få in dig på ett visst... Nej, men att, så här, att de kommer ifrågasätta saker som man faktiskt aldrig har frågasatt själv. Och det är jag lite rädd för att, alltså, nu
för
har
att du inte kan kontrollera det.
Ja, kanske det. Nej, men just att, så här, att de ska se någonting som man kanske själv tycker är bra.
Ja.
Ska de liksom få ändras till att det kanske inte är så bra. Eller att man ska ifrågasätta vissa relationer. Och det, sånt orkar man inte. Utan så vill man ju bara svara på frågor liksom.
Men de svarar inte på frågor.
Alltså nej. Det, nej, men de kanske tar reda på sig, varför har jag sånt kontrollbehov? Då kanske man går i grunden med det.
Mm.
Men då kanske det dyker upp något som jag säger, men det här vill ju inte ändra.
Det är det som är personlig utveckling.
Ja, fan.
Att våga liksom, för att det är också så här, man lever, nu ska jag veta inte hur jag ska formulera det här, men det är ju väldigt lätt hänt att man hittar sig själv i en situation i livet och sen kommer någon och knackar på och bara, som det här är nu du sa, jag har jättestark självkänsla och jag knackade lite och bara, vänta nu, det här du säger tyder kanske på att du inte har så. Och då så här kommer någon att så här, en livslögn, alltså stort ord, men du förstår, en livslögn om sig själv som bara raseras. Och det kan ju vara skitjobbigt, eller det är fruktansvärt när det händer, men det är också så jävla stärkande.
Men du går till psykolog nu?
Coach nu.
Okay.
Jag gick in i väggen 2012 och då gick jag i terapi i 2,5 år. Och sen har jag gått i kroppsterapi som är en så här fysisk behandling istället. Så massagebehandling men väldigt kopplat till känslor och sånt. Och sen har jag gått hos coach vid 2 tillfällen. Nu senast börjar jag våras och går fortfarande.
Oj, gud vad intressant.
Världens bästa grej.
Ja, men för det är så här, det är så många... Alltså... När man undrar, att, för att allt knyter ju sig verkligen till hur man har levt sitt liv. Eller vad som har hänt under förmodligen perioder som man inte ens kommer ihåg.
Mm.
Ja, det kanske är dags.
Ja, men och sen också för att du återkommer till att, så här, att du vill ställa till dig för dig själv. Eller det destruktiva och du kan inte släppa. Och, liksom, och det vore så intressant kanske för din... För annars så kommer...
Om
du inte, ja, och om du inte kan ändra det...
Nej.
Då kommer du ju tuffa på.
Ja, men det är ju grejen att jag är ju så van med att det är så. Och sen så tycker jag ändå att jag har prövat så mycket nu i mitt förhållande med Buster. Att Alltså det är inte alls, nu kanske, jag kanske kommer ihåg fel också. Jag är ju fisk, alltså vet du det, guldfiskminne, heter det? Ja. Minne som en guldfisk. Mm. Men för, alltså enligt mig så har det varit så mycket värre och att jag har blivit bättre. Men att jag, det är ju fortfarande något som jag alltså, accepterat och typ lärt mig jobba med. Eller mm. såhär, snarare att såhär, jag vet hur jag funkar typ. Att såhär, men ja, för mig är ju det att bita ihop tills jag är klar och får käka.
Ja, och en annan grej som jag bara snappar upp är att du säger också så här, vilket jag känner igen, för det här har jag själv hållit på med, men att du sänker dig själv när du pratar om dig. Jag vet inte om du tänker
Nej, men jag tänkte, jag började tänka på det nu faktiskt, att jag är så här, men jag vet att jag inte kan det här och det här, och att jag... Men vet du, så tror jag dock att så, här, så tror jag många människor funkar. Att så här, man vill inte, man vill gärna inte höja sig.
Men du sa samtidigt att du inte är ödmjuk.
Nej, men jag är... Alltså,
Gud, nu grillar jag, men jag tycker det här är så spännande.
Fan, ställer mig mot väggen.
Ja, nej, men jag börjar så här, tänka så här, för du, som, alltså, det är så lätt att man säger taskiga saker till sig själv som bara så här, blir nej, men, en sanning, och så bara är det så.
Men grejen att jag tror... Alltså, så här, jag vill ju tycka att jag har stenkoll på vem jag är och hur jag är, så att jag vet att jag kanske... Som jag säger då, att så här, nu trycker jag ner mig. Jag vet att jag inte är jättebra på svenska, men jag tycker ändå så här, alla fattar vad jag menar, så det är liksom bara att acceptera läget. Mm. Och på det sättet menar jag att jag inte är ödmjuk. Eller typ att så här, jag, men jag kan, alltså, jag vet fan hur man ska förklara det. Vad är det min pojkvän brukar säga? Han brukar ju säga något som är så här, alltså så här, inte att jag är självisk, men att jag är så här, nej, men jag har så, jag tänker bara, och det är väl det som jag menar att jag inte är ödmjuk, för att jag tänker enbart på hur saker, alltså hur jag ser på saken, eller hur jag skulle reagera och vad som händer om jag gör något. Alltså aldrig typ på hur en annan person upplever en situation.
Mm.
Och på så sätt blir jag ju väldigt då alltså rak på att så här, men gud, jag skulle inte bli värd för det här. Då kan ju inte den här personen reagera så. Sen får jag tänka om och bara, men gud, den här personen kanske blev ledsen. Det måste jag respektera. Men på det sättet menar jag att jag inte är ödmjuk. Att oftast är det han som måste vara så här, men, alltså vet du, det här kan reagera så. Nu kanske du var lite dryg. Det här var liksom typ som vi skulle käka middag. Vi hade date night för några veckor sedan. Och så ska jag gå till bordet. Och i min mening vill jag ju bara fram. Så att jag, för mig, jag kommer inte ihåg vad jag gör fram tills jag kommer fram till bordet.
Mm.
Men då tar jag tydligen på en tjej då jag är så här, ursäkta. Och typ puttar bort henne lite. Men för mig var det ju bara en sån här, ursäkta, snällt. Liksom, jag kommer bakom dig så att hon inte skulle backa på mig. Och det är så här, typ sån grej som han säger och bara... Och gud, hon tyckte verkligen att du var så dryg. Och för mig var det bara så här av automatik. Någonting som så här skedde på vägen till liksom vart jag skulle. Utan då tänker jag inte riktigt på hur jag tog mig dit.
Just det.
Och med det menar jag att, så här, att på så sätt kanske inte jag tänker av. Att så här, jag tänker bara, men okej, hur ser jag på det? Ja, men jag ser ju bara att jag vill att hon ska flytta på sig lite snällt. Det var inte så att jag bara, du är vägen, flytta på dig. Men det var kanske så hon uppfattade det. Men det har jag jättesvårt att se.
Intressant.
Mm.
Men det här med helikopter.
Jag kanske har någon psykolog som lyssnar på det här. Han kan ge mig ett DM sen vad han tror.
Verkligen. Men det här med helikopterperspektiv då?
Vad är det?
Alltså att kunna, nu ska inte jag claima vad det är. Men för mig så innebär det att så här, typ så här, om vi har en dialog eller vi, ja, någonting händer. Och sen så blir det kanske att vi drabbar samman, vi tycker olika eller diskuterar eller blir osämt eller känslor kommer. Och då att kunna kliva ur min känsla och börja, helskotta. Det här nu, min känsla går på, jag kan agera i affekt. Och så börjar okej, stopp, jag kliver upp i helikoptern. Och ser det utifrån. Om jag bara tittar på så här, okej, Lovisa känner så, reagerar så, okej, situationen för henne är så och det här är hennes världsbild i det. Okej, min situation är så, jag baserar det på det här, okej, så. Okej, nu ser jag det lite så här och då kan jag liksom dels inte agera i affekt, inte agera på känsla, gå till fakta. Och så börjar okej, nu kanske jag kan ge respons på det där.
Nej men gud, nej. Alltså, nej, det skulle aldrig gå.
Och det... Nu ska jag inte liksom höja terapi och så. Men jag har det är någonting som jag har med mig i livet. Och kan... det hjälper mig verkligen att kunna liksom mer gå på fakta. Inte agera på känslor i första hand. Jag menar inte att känslor inte ska få finnas. Men det är ju sällan som någonting konstruktivt kommer ut. Att man agerar i affekt.
Ja.
Så att det, och det har jag lärt mig genom att jobba med mig själv. Och terapi och allt det här. Att så här, ja, nu kan jag kliva ur situationen och kliva ur typ mig själv och bara så här,
se det från ett allmänt perspektiv.
Precis, och nej, lite ja, mer ovanifrån och börja så här.
Men det är kanske det jag skulle behöva jobba på då, eftersom jag har svårt att liksom sätta mig in någon annanstans. Så kanske jag behöver liksom säga, okej, hur skulle det se ut om jag såg den här scenen spelas upp och jag inte var den personen, typ.
Kanske, jag säger inte att det är ett facit, jag bara så här, men det har gjort att jag har blivit mycket tryggare som människa.
Nej, men jag är ju väldigt så här, alltså jag är ju väldigt, alltså jag skulle, alltså så här, jag hatar ju att, alltså typ så här, om man är på väg att börja gråta typ, då hatar man att någon frågar hur mår man, för då släpper ju man allt liksom. Så att jag är ju ofta så här, typ, är jag arg eller mår jag dåligt, då är jag liksom gärna tyst. Men att så här, typ skulle jag komma in i en argumentation, alltså men det blir så här, det är mycket känslor fort och sen så, och då blir det ju så att man har ju inget helikopterseende, utan jag ser det bara för min och går på rätt hårt, och sen tar det 5 minuter och sen är det helt borta liksom. Men det kanske är något jag ska testa på.
Ja, men kanske. Får testa om det är din grej, det är inte så.
Ja, men först.
Du, när du blir arg, är det så att du, kan du fortsätta vara arg, eller är du en sån som blir arg och då börjar man gråta?
Jag gråter när jag är arg.
Visst är det irriterande?
Det är så psykande, och du vet så här, du är också det antar
jag
då.
Ja. Nej, men alltså, jag jobbar på det, men fan.
Men det går in, för jag bara går och lösa. Jag hatar det, för jag tycker att du förlorar liksom... det blir så här helt plötsligt, för att man bara antar att så här, gråter någon, då ska man tycka synd om den. Men problemet är inte, nej, men jag gråter bara när jag är arg. Det är så här, är jag ledsen så gråter jag inte, utan,
varför inte det?
Nej, men alltså, det kanske vi också gör, men inte så här öppet, då kan jag nog, det kan jag kontrollera mer. Det är när jag är arg, och då vet jag till exempel då min pojkvän Buster, som jag hänger ut hela tiden också, han vet ju det, så att om han vill smänka om jag är arg, då brukar han vara så här: gud, du håller på att börja gråta. För att är jag arg då kan jag, när någon just säger gråta ordet eller typ såhär, tycker lite synd om mig, det är också så här oskärmig grej. För då är det så här, så fort någon typ så här visar då, så här, jag tycker synd om dig, gråter och ger mig en kram, då släpper jag ju liksom allt. Men då är det ju oftast så här, jag är arg på något liksom. Jag hatar det också, det är vidrigt.
Det
är
liksom, men det blir inte... så här lilla gumman grej och så börjar, men ta inte bort, förminska inte min ilska. Du ska inte tro att bara för att det kommer tårar så gör det här mindre.
Men vet du vad jag tror också, så här, som jag tänkt på, för det var någon gång alltså på mitt gamla jobb som jag höll på att börja gråta för att jag var arg. Och jag säger bara, men nu går mitt största fokus till att inte börja gråta. Hade det inte varit bättre om jag började gråta och skälla ut personen i fråga istället? För att då blir det så här, man bara, eller så kommer folk typ tro att jag är crazy då, som står och hulkar samtidigt som jag säger, du har gjort fel. Nej, och plus att när jag då väl börjar gråta kan ju inte jag prata. Och så blir jag alldeles röd i ansiktet. Nej, usch, gud, det är en egenskap som jag verkligen hatar.
Ja, jag känner igen mig. Någonting som har hjälpt mig jättemycket just med så här konfrontationen, för jag har också varit otroligt konflikträdd, det är att jag började skriva brev till den personen det rörde, oftast min exman, att så här, när vi hade en konfrontation eller jag var arg eller någonting, då istället för att så här bli arg och inte kunna formulera mig och så var jag ledsen, så kunde jag så här, okej, nu har jag skrivit ett brev till dig, där ser du exakt vad jag känner, vad jag tänker, välformulerat. Sen kan vi prata om det när du läste. För att då kunde jag liksom få fram det. För annars så blev jag alltid missförstådd. För att jag var så mycket i känslan och gråten och allting. Bara, här är ett litet brev, så här känner
men
jag.
Det är, alltså, det är, för det brukar jag tänka typ när jag blir arg och över någonting som har hänt. För då måste jag alltid typ formulera mig anteckningar också. För att inte glömma bort min känsla. För att annars så blir det så att jag är ofta så här rätt... Alltså, jag är inte lättbrydd, men när det har gått en viss tag så glömmer jag helt plötsligt bort typ precis hur jag känt och varför jag reagerar på det sättet. Så då släpper jag det helt plötsligt. Fast det kanske faktiskt är någonting som jag måste vara arg på längre. Så då brukar jag faktiskt alltid skriva liksom anteckningar. Men det brukar jag liksom alltid bara ta upp bara för att komma ihåg känslan. Snarare än att så här, alltså, men det kanske är liksom nästa grej. När jag och Buster bråkar och han inte liksom fattar, då är det så här, men läs det här brevet.
Ja, exakt. Varför inte? Du, vad känner du inför allting som vi precis har pratat om då?
Men det känns lite som jag har haft ett terapisnack. Det känns jätteskönt. Går tillbaka till vardagen. Nej, men grejen att så här, de här grejerna är inte direkt någon nyhet för mig. Och jag vet inte om jag... Alltså, så här, fast nej, jag ska inte se ner på det heller. Jag tror, för jag tänker så här, att jag kanske överdramatiserar. Men jag tror fan inte jag gör det. Men alltså, så här, för mig är det liksom typ ingen nyhet. Så då känns det inte så här aktuellt. Men jag har ju alltid velat typ gå till en psykolog. Och det är så här, det tycker jag typ nästan alla ska göra. För att så här, man har liksom alltid associerat det med att man ska ha problem. Men det är ju inte, alltså det är ju bara att man ska växa som person, som du säger. Att, så här, att man ska få verktyg i ens vardag. För att typ kanske inte sätta en själv i skiten. För det är kanske ett onormalt beteende. men... Alltså det hade varit sjukt intressant att veta om de kunde få reda på grunden till varför man gör så. För det, alltså...
det tror jag att du kan.
Ja.
Om du går till någon och vågar. För det handlar om att du måste våga släppa.
Men det gör jag. För det är det som är grejen också. Att jag är jättelätt att sitta och prata om sånt där. Det är inte så att jag... Alltså sen när jag går härifrån kommer känna att jag har släppt för mycket på mig själv. Utan jag älskar att dela med mig. Och tycker att, liksom, att det här är sånt jättekul att liksom, diskutera. Så att, men ja, jag vet inte riktigt. Jag tänker så här, är det, så, det kanske är jättelångt bak. Det kanske är någon som varit taskig på förskolan liksom, som man inte kommer de få reda på det då? Det är liksom svårt för dem att...
Ja, men jag tror att man kan komma åt ganska mycket om man hittar rätt person. För det är det också med terapi. Man måste ju dels ha det här förtroendet och personkemin och känna liksom att man vågar ge sig hän.
Får jag fråga, hur hittade du din psykolog?
Jag gick till typ först gick jag till en person typ 2 gånger och kände att jag inte hade råd att fortsätta. Sen så testade jag igen och då fick jag gå till kanske 2 eller 3 olika innan.
Betalar man då för varje gång ändå? Jag tänker så här, jobbigt
om... Det var lite olika beroende på vad de sa. Någon hade så här provsamtal som var lite rabatterat och någon behövde man inte betala första och lite sådär.
Mm. Det är jävligt dyrt också. Så
ja, verkligen. Men man kan ju alltid gå till vårdcentralen och få remiss om man känner att, alltså till samtal, och då kan man få 10 samtal och så.
Mm.
Men så att jag sökte lite olika och sen gick jag till samma person i 2 år tills jag kände att så här, nu är vi klara med varandra, jag har ingenting mer att ge här. Och sen när jag har sökt coaching och sånt har jag gått på rekommendation från en kompis som är psykolog skulle rekommendera sin kollega och sådär. Och jag tror såhär, människor man har runt sig, jättemånga har gått i terapi som man kanske inte vet om man inte pratar om det. Man kan ju googla och så, men ofta så har man ju folk i sin närhet som sitter inne på kontakter.
Ja, gud vad intressant. Och det är också kul att så här, den här känslan att så här, nu är vi klara med varandra. Du har tagit reda på allt som jag behöver i mitt liv för att gå vidare. Ja. Liksom. Skön känsla.
Ja, verkligen. Sen kände jag mig ju inte klar.
Nej.
Men jag kände mig att så här, vi kommer inte längre. För det är också det som så här, okej, 2 år där och då, det var fantastiskt och exakt vad jag behövde. Sen så behöver man någonting annat.
Kanske ett nytt sätt. Alltså en person som ser på det på ett nytt sätt.
Ja, och jag behövde också landa lite. För då var det 2 års intensiv nästan 1 gång i veckan. Och så här, efter ett tag så måste man också så här, vad fan gör jag med allt det här nu då?
Men känner du att ditt, för nu vet du, då gick ju, alltså, du för att du hade gått in i väggen, det var ju främsta anledningen. Men känner du att ditt liv ändrades? Alltså, så här,
helt och hållet.
Men var det grejer också som, så här, du, alltså, så här, som typ jag sa, för att det är så här, man fattar ju att det kommer hända. Men jag tänker så här, som gjorde att du tog beslut som du kanske aldrig skulle ha gjort.
Ja, alltså verkligen. Alltså jag känner att från det fram till idag, det är nästan, vad är det, 7 år. Så har jag liksom varit på en resa som har varit inneburit allt. Alltså allt ifrån att bli så här tryggare i mig själv och i hur jag vill leva livet. Och då blir det ju beslut som att så här, någon vänskapsrelation har liksom inte behållit sig till att jag jobbar med min konflikträdsla. Jag tar inte samma skit, jag är inte lika destruktiv, jag hanterar stress på ett annat sätt. Många sådana olika grejer. Så att det har liksom under lång tid gett olika liksom...
Ja, men olika...
Effekter,
ja,
om man ska säga.
Gensvar liksom.
Mm. Mm. Också skitjobbigt. Jag ska inte glorifiera. Alltså, det är,
nej, det är det man fattar. Men jag vill bara liksom inte att man ska så här komma hem och sen känna så här, du vet, att... Alltså, ja, men typ att helt plötsligt att man känner att man vill ändra sitt liv. Förstår du? För jag trivs ju ändå så bra som det är nu. Och jag älskar liksom... Jag älskar alla personer runt omkring mig. Och jag älskar liksom hur jag lever mitt liv. Allt sånt älskar jag, så det vill jag inte
tror inte du behöver, för att, jag tror inte du behöver vara rädd för att så här, bli manipulerad. För det
skulle
du
aldrig. Det är väl det.
För att det finns ju ingen som tjänar på det, utan det handlar ju mer om att... Och sen är det också så här, en vanlig missuppfattning är ju att psykologen ska sitta där och tala om för en hur det är. Det händer.
Vet du vad jag också fått? Men nu är det så här, så nu är det tillbaka till det ytliga. Men då har jag ju kollat på Keeping Up with the Kardashians, som jag då är besatt av. Jag tror att det är det jag får lite av, för då börjar Kourtney... Alltså en av systrarna, jag vet inte om du har koll. Gå till en psykolog. Varpå hon kommer tillbaka. Och är så här, på ett helt annat sätt till sina systrar. Som blir så här, men vad säger den här killen till dig? Då, för kanske det som har gjort att jag... För, alltså jag kommer att tänka på det nu. Att så här, varför jag reagerar som att det känns som... För då tycker de att hon har blivit en helt annan person. Och hon har typ slutat tycka om sina systrar. För vissa. Alltså så här, nu kan ju det vara jättespeglat. Det är ju liksom en serie. Men... Men jag tror att det är det jag har fått ifrån, att jag är rädd att då ska han, alltså då ska den här personen som kommer sitta med mig kanske få mig att ändra saker som jag kanske varit nöjd med. Ja. Så här, bara, jag älskar Buster, jag älskar Todd, jag vill leva mitt liv så här. Men han kanske bara så här, men du kanske ska se på livet så här.
Men, och då tror jag så här att...
Då är det meningen.
Ja, men och det, då kommer det från dig själv. Okay. Då kommer inte det från den andra personen. För att dens uppgift är ju bara att se, dels så ställer den någon upp en fråga. Och sen så kommer ju du, precis som jag gjorde i början, så här, ja men det här är det. Och så glider samtalet iväg. Och så är det ju du som sitter och pratar jättemycket. Och den kommer ofta bara med någon instick, någon följdfråga. Alltså lite som vi gjorde nu.
Så man kommer med svaren själv egentligen.
Exakt. Det är du som hela tiden så här, berättar, släpper in, utvecklar, analyserar. Och sen får du ju stöd. Men om det skulle vara så att du kom hem och bara... Ah, mitt liv måste ändras. Då kommer det från dig. Inte från den personen. Men sen kanske du har stängt av. Alltså förstår man, som jag sa det här med livslugn. Man kan ju upptäcka att så här, helvete. Nu när jag har det här perspektivet. Eller jag känner så här, eller jag vågar släppa in. Då märkte jag det här och det här. Men då är det fortfarande från dig, inte från psykologen.
Nej, det är sant. Jag vill ha någon att skylla på.
Ja, men jag fattar. Det, och som sagt, det är ju fan, det är inte lätta grejer. Nej. Att jobba med sig själv.
Nej, det är alltså, men det är viktigt.
Ja, men jag var inte rädd för det. Och som sagt, känns det inte bra, då är du fel person.
Ja.
Det får man ha med sig. Så lite integritet, att måste liksom...
Ja, man måste ju vara, och ja, och man måste ju vara... För det är också så här, okej, okay, men då ska man bara... Nej, men det funkar inte, det känns som man dissar någon på första dejten. Nej, men
de
vet, liksom.
Alltså de vill inte heller ha en klient där som inte har förtroende för...
Nej, för då kommer de inte komma någonstans.
Precis.
Nej.
Så att det är intressant. Det inte oroa dig. Jag gör reklam för alla psykologer i hela världen, det gör jag inte.
Men... Fast det är ju skitbra, för jag tycker att fler borde gå till psykologer. Jag tycker inte det ska vara sånt här... Alltså, jag tycker inte man ska... Nu tror jag vi är över det. Men som jag uppfattat så är det ändå inte någonting som man så här, alltså, eller typ, man ska inte skämmas om man säger att man går till psykolog, vilket... Nej. Jag kan uppleva att folk kanske skulle göra nu, att man är så här, man kanske håller för det, man kanske inte säger så här, men jag går till psykolog, vilket är någonting som faktiskt är sjuk, alltså, det är snarare så här, man bara, fan vad bra att du faktiskt tar tag, för jag tror att alla, oavsett person, måste, har någonting de borde behöva prata med en psykolog med. Jag tror bara man utvecklas, som du då säger, nu kanske du har gått över till en coach. Jag tror bara man utvecklas som person och man kanske inte stampar på samma plats liksom.
Verkligen.
Ja. Jag kanske inte bokar ett samtal direkt
efter. Ja, verkligen. Vi har en sista fråga som du får tolka helt fritt. Men jag tänker framförallt i liksom den branschen som du är i, som vi började och pratade ganska mycket om. Frågan är, vad är inte som det ser ut?
Oj, vad svårt. Men alltså, jag skulle typ nästan säga att så här, hela Instagram...
Ja.
Ja, men alltså så här, går man in, alltså jag vet inte riktigt, alltså jag kan nästan bara gå in på mitt flöde och så här veta att typ tagningen av just en bild kanske inte har varit så harmonisk som man tror att den är, eller att jag äter definitivt mer på, alltså IRL än vad jag gör på Instagram. Alltså så här,
äter mer mat.
Ja, men äter mer och alltså så här, fulare mat skulle jag säga. Alltså mer pizza, mer sånt liksom.
För man har också fått höra väldigt mycket att folk köper mat och lägger upp men inte äter den.
Nej, jag, alltså jag skulle ju säga att jag är tvärtom.
Ja, men du vet att det förekommer.
Ja, alltså genast sen jag, alltså jag har aldrig varit den som beställer in mat just för att bara fota och sen liksom ge bort typ. Men man kan, jag kan ju absolut typ ta någonting på menyn som jag kanske egentligen inte skulle ta. Men det kanske är mer fotovänligt. Men ja, jag har hört att det förekommer. Men grejen är att jag tror att, alltså, jag tror inte att det är så ofta. Alltså. Jag tror att det är fåtal personer som kanske gjort det här någon gång. Och sen har det liksom... ja, men den här personen har varit ärlig med det. Vilket jag också tycker är bra, för att jag kan bli lite irriterad på... alltså typ människor som kanske typ beställer någonting för att fota det och sen kanske inte förmedlar det. Och då tycker jag typ att då ska man ju såhär, man ska ju förmedla det äkta, att såhär, alltså annars skulle jag, för jag vet typ hur jag kanske skulle kunna tänka att såhär, hur kan den här personen vara så vältränad men den äter typ donuts och pizzor på varenda Instagram-bild. Då skulle man kanske vilja ha ett svar att så här, men vet du, den här pizzan åt inte jag. Eller så här, jag använder mycket mat som rekvisita. Sen kanske inte det är rätt eller fel, men jag hade väl uppskattat det som följare.
Just det, att ta den informationen.
Precis. Sen om det skulle vara en gång, för nu, jag vet ju till exempel en stor influencer som gjort det. Hon gick öppet ut med det liksom. Och då tänker man ju förmodligen att så här, okej, men det här händer nog inte ofta. Hon hade sett typ, och då kan jag tänka mig in hennes scenario, att hon hade ju tänkt sig en bild när hon satt i Italien och åt typ en pasta. Och hon var inte hungrig liksom. Och då ska man ju inte sitta och tvinga i sig liksom. Hon hade tänkt sig den här bilden och nu var det dålig timing. Annars kanske hon hade ätit pastan, får man tänka kanske. Men jag skulle nog säga att man får, alltså jag tror att sitta och så här småkolla på Instagram typ kanske inte är den bästa grejen, utan jag tror att du ska liksom följa dina favoriter och faktiskt följa dem, för på så sätt så tror jag att du förstår att det kanske inte är så äkta, eller att det kanske finns en sanning bakom det, eller kanske en rolig grej som typ, alltså ändå en shoutout till Hanna då, Licious, som kör Instagram versus reality rätt ofta på sina bilder, och det är ju så kul, för det är verkligen så, alltså, det är verkligen så det är att så här, typ som vi åkte ner till Göteborg förra veckan, vi var skitsnygga på vägen ner, för då hade vi ju tänkt såklart fota vid någon snygg mack. På vägen hem satt typ vi, alltså såhär missmatchande velorsätt, helt osminkade skitsnuska liksom, och typ satt och tryckte i oss godis. Ja. Och man var, men det, och då gjorde hon en såhär, hur man tror att det ser ut och hur det faktiskt ser ut. Och det tycker jag att det är såhär, ja men för, alltså då får man liksom lite mer en bild att ja, vi har också en inspiration, men jag kanske inte vill sitta i en tight liten, alltså såhär jeansdräkt en hel bilresa, utan jag kanske faktiskt vill sitta i mina mjukisbyxor och liksom, ja.
Om man inte har lyssnat på hennes avsnitt av den här podden, för då pratar vi om exakt det där.
Ja, ni gör det. Ja, det var kul.
Så jag rekommenderar verkligen att lyssna på det avsnittet. Det är lite länge, jag kan inte numret, men bläddra bak listan så hittar ni det också. Ja. Hanna Licious. Ja. Gud vad spännande.
Ja.
Men du, ursäkta uttrycket, men tack som fan för att du bjöd på så mycket.
Ja, men tack att jag fick komma och öppna upp mig själv.
Det var väldigt,
det var inte planerat.
Nej, väldigt intressant. Och jag tror som sagt att det är många som kommer kunna känna igen sig.
Ja, jag hoppas det, att det inte var för rörigt.
Men, nej, inte alls. Mm. Så följ,
ofiltrerat.
Ja, exakt. Ofiltrerat 2.0. Och följ nu Loisan Wallin överallt.
Ja,
inklusive på YouTube, så att det kommer upp i 10 000 följare.
Ja, tack.
Förlåt. Prenumeranter.
Ja, prenumeranter, precis. Ja, men ja, tack. Och där är det ju, alltså, där är det ju verkligen ofiltrerat 3.0.
Underbart. Tack för idag. Vi hörs nästa vecka. Hej då.
Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjödén som klipper den här podcasten.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.